Här följer en sändning från kyrkans närradio som sänder över Örkelljunga närradiosändare. Jag som leder kvällens program heter Gösta Imberg. Kära hem, ej finns en plats på jorden så skön som du mitt hem. Dessa ord, omkvädet i salmen Jag är en gäst och främling, säger mycket om Lina Sandell. Kärleken till hemmet. Och samtidigt var hon ofta på resa, till och med långresor. Underrubrik i dagens avsnitt av Lina Sandell i sin tid är Hemkär, men ofta på resa. Lina levde i en brytningstid när det gällde att resa. Tidigare hade man framförallt rest med hästskjuts och då hade gestgiverierna en viktig roll. På dessa kunde man, förutom att få mat, både byta hästar och övernatta. På vissa orter fanns det också diligenstrafik, alltså schemalagda turer med hästdroska. Den närmaste orten för familjen Sandell i Frödryd var Vrigstad, varifrån det gick diligenser både till Jönköping och Växjö. Prästerna hade ofta egna ekipage, bestående av häst, ibland hästar, vagn och kusk. I ett brev skrivet i Stockholm i början av juni 1863 till väninnan Augusta Almqvist skriver Lina om en inbjudan från Augusta att komma och hälsa på i Linneryd utanför Växjö. Annika Andersson läser som vanligt Linas texter, i vilka jag har moderniserat språket något.
Tack Augusta för ditt sista brev. Jag blev så glad över varje synligt tecken till er hågkomst och längtar obeskrivligt att få träffa er. Och om Gud vill får jag ju det i sommar. Ty jag tänker på allvar begagna mig av er vänliga inbjudning och verkligen begiva mig till Linneryd. Jag kan ju lätt åka i diligensen från Vrigstad till Växjö och där ber jag er hämta mig ifall ni har några hästar. Och i annat fall blev väl någon råd.
Det stora som förändrade resandet under 1800-talet var Göta kanal och järnvägen. Göta kanal, som utsätts till Sveriges största byggnadsverk, invigdes 1832. Det betydde att det gick att åka vattenvägen mellan Stockholm och Göteborg genom de tre kanalerna Södertälje kanal, Göta kanal och Trollhätte kanal. Och de stora sjöarna, Mälaren, Vättern och Vänern. På detta sätt gick det att mycket snabbare än tidigare ta sig mellan Stockholm och Göteborg, särskilt när ångbåtarna började gå i trafik. Det andra stora som förändrade resandet i Sverige var järnvägens utbyggnad. Då blomstrade också järnvägshotellen, likt gestgiverierna hade gjort tidigare. Lina anlitar ofta Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg med byte i Falköping till Jönköping. År 1865 försöker hon förmå Augusta att komma till Stockholm och hälsa på henne.
Andra klassens biljett från Jönköping till Stockholm kostar omkring 22 riksdaler. Snälltåget, lägg här till resan till Jönköping från Växjö, så kan du beräkna vad själva färden kostar. Jag tror att du kan göra den för något över 100 riksdaler.
Lina nämner här snälltåget. Det fanns ett alternativ, ett långsammare och billigare tåg, nämligen det blandade tåget som medförde både person- och godsvagnar. Den första tågolyckan i Sverige med dödlig utgång verkar vara den så kallade Sandsjöolyckan som ägde rum den 23 december 1864. Enligt uppgift i Wikipedia var det blandade tåget på väg från Nässjö till Malmö. Ett extra tåg kom bakom, körde för fort och körde in i det blandade tågets sista vagn. I denna vagn färdades 16 personer, varav 7 dödades. Lina Sandell var skakad av denna olycka. Hon skriver till Augusta.
Den 22 december reste jag från Jönköping och den 23 inträffade den förfärliga händelsen vid Sandsjö. Åh, vilken nåd att slippa vara med om något sådant. Det var fråga om att jag skulle ha dröjt till den dagen. Men så styrde Gud det så att jag kom att resa dagen förut. Det är för underligt att se så ögonskenliga bevis av hans omvårdnad. Men säkert bevarar han oss ofta i lika stora faror utan att vi ser eller ens anar det.
Lina Sandell åkte väldigt mycket tåg. Hon föredrog tåget framför ångbåten. Hon kan skriva att hon inte tycker om att åka båt, därför att då påminns hon om resan då fadern drunknade vid färden på Vättern. Hon ser sig inte som en social människa, så hon reser helst i egen kupé. Men hon berättar också om hur resorna kunde leda till andliga samtal. I ett brev 1866, när hon är i Växjö och väntar på att få åka till Linneryd för att hälsa på Augusta, skriver hon:
Häromdagen sammanträffade jag i kupén med en jägmästare Hultin och vi kom i ett allvarligt samtal. Synnerligast i Alvesta, där jag fick vänta på tåget ett par timmar. Det var en man som tycktes ha allvarlig omsorg om sin själ, men för närvarande vara i mörker och nöd. Han tycktes särdeles begåvad och hygglig. Han sa att han önskade tala vid en lärare och frågade om jag kände prosten Andersson, emedan han fått anvisning på honom. Jag rådde honom då att istället vända sig till Knut.
Hon hänvisade honom alltså till Knut, Augustas man Knut Almqvist, kyrkoherde i Linneryd. För mig är denna uppgift lite speciell, för prosten Andersson var Peter Andersson, kyrkoherde i Hovmantorp och Furuby. Kyrkoherdebostället låg i Furuby, och i den församlingen hade jag mina 11 första år som präst. Lina hade säkert inget personligen emot honom, även om hon föreslog Knut framför honom. Prosten Andersson var nämligen mycket god vän med hennes far, och det var också han som förrättat begravningen av honom. Nu lyssnar vi till en sång av Lina Sandell. Det är sången Alla Herrens vägar är och godhet, sanning, trofasthet. Det är Bo Olgren och Ingegerd Tyrenius som sjunger.
Våra dagar innan någon kom.
Inger Selander hette en hymnolog, docent och universitetslektor i Lund. Hon avled 2018. Hon var en framstående psalmforskare och var också med i den psalmbokskommitté som tog fram 1986 års psalmbok. Hon har även bedrivit forskning om Lina Sandell. I en bok från 2004 som heter Från Eden till damavdelningen, en vänbok till Kristina Sjöblad, har hon skrivit ett avsnitt med rubriken Lina Sandell som resenär. Hon inleder med orden, citat, reseskildringen blev ett mode under 1700- och 1800-talen, slutcitat. Och så fortsätter hon med att berätta om Lina och några av hennes resor. Inger Selander bygger på det Sigrid Storkenfeldt skriver om resorna, men hämtar också mycket ur olika brevsamlingar med brev från Lina Sandell. Hon berättar om resan till Stockholm som Lina gjorde tillsammans med sin far redan 1853. Tre år senare, 1856, gjorde Lina och hennes lilla syster Matilda tillsammans en resa till Varberg. Båda dessa resor är dokumenterade. Stockholmsresan av Lina och Varbergsresan av både Lina och Matilda. Dessa skildringar finns bevarade till eftervärlden i handskriftsavdelningen i Lunds universitetsbibliotek. Nästa längre resa Lina gjorde var resan till Kristiania, nuvarande Oslo, som hon 1861 gjorde med Knut Almqvist. Hon såg honom som sin svåger eftersom han varit gift med hennes syster Charlotta. Efter hennes död hade han sedan gift om sig med Linas väninna Augusta, född Svan. Lina verkar ha gjort tre resor utanför Norden, två resor till kontinenten, nämligen 1866 tillsammans med svågen Nils Holmer och 1873 tillsammans med sin man Oscar, samt en resa till England med en liten grupp år 1876. Sigrid Storkenfeldt skriver i biografin från 1906 om Lina Sandell, citat, den ovan nämnda resan till England ägde rum 1876, men som det varken finnes brev eller anteckningar därom kan ingenting meddelas därom, slutcitat. Inger Selander skriver, citat, beklagansvärt är det att det inte finns några brev eller anteckningar från Englandsresan 1876, slutcitat. Det har senare visat sig att Lina har berättat om resan, nämligen i ett brev till Augusta Almqvist. Detta brev har jag återgivit i del 10 av denna serie med underrubriken Jag är gruvligt rädd för Nordsjön. Resan 1866 gjorde hon alltså tillsammans med sin svåger Nils Holmer. Han hade varit gift med Linas syster Kristina som hade avlidit 1863. Knappt tre år senare gör de alltså en långresa tillsammans. Enkemannen Holmer och den ogifta Lina. Kanske uppfattades de som far och dotter. Lina var nämligen nästan 30 år yngre än Holmer. Lina verkar inte ha skrivit om resan till Augusta. Det behövde hon knappast göra heller, eftersom hon på tillbakavägen hälsade på henne i Linneryd och därmed kunde hon muntligt berätta om alla sina intryck. Den resan har Lina däremot skrivit om till vännen i Jönköping, vice häradshövdingen Tor Hartvig Odenkrans. Hon skriver från Linneryd den 1 oktober 1866.
strax efter det kära missionsmötet i Jönköping, gjorde jag, så som ämnat var, en liten tur med Holmer. Vi for först till Lund, där vi uppehöll oss ett par dagar och besåg vad där var att se. Där var för tillfället prästmöte, varför jag träffade åtskilliga bekanta. Från Lund for vi till Malmö och direkt över till Köpenhamn.
På vägen dit träffade de på en dansk pastor som varit på mötet i Jönköping. Och han visar Köpenhamn för dem. De får se det ståtliga Frederiksborg, Klampenborg och trakterna däromkring. Och i Köpenhamn kan Lina äntligen se en operaföreställning.
En afton såg jag en större opera. Jag har många gånger önskat få någon föreställning om detta slags nöje, men naturligtvis aldrig kunnat gå i Stockholm för att icke såra andras samveten. Jag fick emellertid ett högst obehagligt intryck. Blotta medvetandet att allt var spelat plågade mig. På samma gång jag erfor en särskild maning att tacka Gud för den nåden att ha kommit in i ett rike av verklighet och sanning. Från Köpenhamn for vi över Roskilde, Sorö och Korsör till Lübeck. Den gamla staden ser helt egendomlig ut med sina många tornspiror och höga vallar. Vi uppehöll oss där en dag och for så till Hamburg i avsikt att därifrån fortsätta nedåt Mainz och Rentrakterna.
Redan här tröttnar Lina och vill hem igen. Hon ber till Gud att de ska vända hem igen och det gör de. Men Lina tror att det ihållande regnet betyder mer än hennes böner till Gud. Men innan de börjar hemresan hinner Lina se en del av staden. Bland annat en diakonal institution för fattiga pojkar.
I Hamburg såg jag emellertid mycket vackert, både av konst och natur. Vad som intresserade mig mer än detta var dock ett längre besök vid Das Rauhaus. Jag anmälde mig hos Dr. Witschern och bad att få se inrättningen. Han emottog mig mycket välvilligt och vi satt en lång stund på hans vackra veranda och språkade. Han frågade mycket efter en mängd förhållanden i Sverige, diakonissen, fosterlandsstiftelsen, missionsinstitutet med mera och lät sig tåligt nöja med min klena tyska.
I Hamburg besöker hon också en annan diakonal institution som heter Bethesda och som drivs av en Elise Aferdijk. På Wikipedia står det om henne att hon var en social aktivist och diakonissa. Lina liknar henne vid mormor på Herrestad. Lina berättar också om en upplevelse hon hade i en bokhandel i Hamburg.
En dag, då jag mycket uttröttad och nedtryckt i min ande, kom in på en boklåda och frågade efter en andlig bok. Stod där ett fruntimmer som av min fråga tog sig anledning att tilltala mig. Hon tycktes vara en varm, levande själ som bar hjärtat på läpparna och icke kunde lämna något tillfälle obegagnat att vittna om den herre hon hade kär. Hon hade vistats i Norge, kände Lammers, Anfält och även Rosenius, det vill säga hon var väl bekant med Rosenius tidning, Pietisten. Detta oväntade igenkännande i ett främmande land blev för den gången ett medel att stärka och upprätta mig. O, vad Herren är rik i nedlåtande kärlek mot sina arma barn. Vi for hem direkt från Lübeck till Malmö.
Denna resa gjorde hon alltså 1866.
en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst vad en som kommer på. Allt du vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då. Han som bär för mig en faders hjärta, han ju ger åt varje nyfödd dag dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag. Själv han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både kraft och råd. Morgondagens omsorg får jag spara, om en oviss syns min vandringsstig. Som din dag så skall din kraft och vara, detta löfte gav han mig. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla, blott vid dina löften, Herre kär. Ej min tro och ej den tröst förspilla, som i ordet mig förvarad är. Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer taga ur din trogna faders hand. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda.
Vi hörde Anders Andersson sjunga Blott en dag, ett ögonblick i sänder på en skiva med titeln En liten stund med Jesus. År 1873 gjorde Lina Oskar en lång resa ner till kontinenten. I Sandellarkivet finns en anteckningsbok i vilken Lina har skrivit dagbok om resan. Av denna dagbok framgår att huvudmålet för resan var Wien. Inger Selander noterar att syftet med resan nog var att se världsutställningen som ägde rum i Wien det året. Tyvärr har Lina inte fullföljt denna resedagbok, utan den tar slut när de kommit till Schweiz. Men det finns ändå mycket intressant att hämta ur dagboken. Hon inleder med de två nya transportsätt jag nämnde inledningsvis, nämligen först båt på Göta kanal till Jönköping och sedan tåg till Malmö. I början av juli lämnar Lina och Oskar Stockholm med ångbåten Per Brahe.
Vädret var det härligaste man kunde önska. De förtjusande stränderna kring Mälaren stod i midsommargrönskan och presenterade sig vackrare än jag någonsin sett dem. Vi satt på däck tills det började bli kyligt, då vi gick ner i hytten. Vi läste tillsammans Davids första psalm, bad Herren välsigna vår resa och leda oss på rätta vägen för sitt namns skull. Under natten väcktes vi av en tämligen stark sjögång.
Vid slussen Hulta, som hade gått sönder och var ur bruk, får man lämna båten Per Brahe och stiga på båten Esaias Tegnér, uppkallad efter biskopen i Växjö, som Lina kände väl från hans besök hos familjen Sandell i Frödryd. Vid färden på Vättern skönda Lina på dagen nästan 15 år tidigare förlorat sin far, är Lina lyrisk i sin skildring.
Vättern stod klar som en spegel och stränderna på båda sidor var hänförande. Åh, vad vår fader har skapat jorden skön. Vore icke synden med i allt, skulle vi ju icke kunna önska oss en härligare boningsplats. Men nu har tron ett annat mål, bakom allt detta synliga, och söker det ting som icke synas.
De fortsätter sin resa mot kontinenten med tåg, med Malmö som första anhalt.
Det kändes underligt att passera Sävsjö och icke så som alltid förr få stanna där. Många minnen dök upp. Vägen genom det bördiga Skåne med dess böljande sädesfält och härliga bokskogar var förtjusande. I Malmö vandrade vi på kvällen genom stadens förnämsta gator. Rådhuset är ståtligt, grundat på 1400-talet, men restaurerat på 1860-talet. Landshövdingeresidenset har ett särskilt vemodigt minne för svenska hjärtan, såsom den plats där Karl den 15 slutade sitt liv på jorden.
Den 9 juli skriver hon.
En angenäm färd över sundet på ångbåten Bager. Oräkneliga större och mindre båtar syntes på avstånd med sina vita segel, liknande sjöfåglar, vilande på det spegelblanka vattnet. Ja, detta vatten var så klart att vi tydligt kunde se botten på mer än 20 famnars djup. I Köpenhamn åkte vi omkring ett par timmar till affärsmän och i bodar, samt åtföljde sedan samma ångbåt då den klockan 3 fortsatte sin väg till Lübeck. Allt jämt lika härligt väder och lika förtjusande stränder.
Så berättar Lina om vad som hände på dessa vatten ett halvår tidigare. En storm som kallas stormfloden 1872. När de passerade den danska ön Møen skriver hon.
Det var vid denna ö som ej mindre än 14 fartyg under den förfärliga stormen den 13 november 1872 gick förlorade. Stormen var så våldsam att ehur skeppen var tungt lastade kastade de skyhöga vågorna dem såsom lätta spån upp på stranden där det krossades mot kritbergen där man ännu såg vraken ligga kvar. Natten var varm och fullmånen kastade sitt silversken över vågen. Efter den angenämaste färd kom vi tidigt till Travemünde och därefter in till Lübeck, den gamla hansestaden med sitt egendomliga byggnadssätt.
Där stannar de inte utan fortsätter med tåg till Hamburg.
Anblicken av Hamburg är ståtlig. Vi tog in på hotell som kronprinsen. Vi fick ett utmärkt rum med den bästa utsikt. En svensk portvakt och svenska uppassare bidrog här icke lite till trevnaden. Vår första vandring var till zoologiska trädgården. Uttröttade kom vi åter och vilade ett par timmar. Varefter vi åkte ut till Dams Tivoli. En tämligen simpel förlustelseort för folket. Det var dock icke utan sitt intryck att här studera folklivet. Åh, vad de arma människor som lever utan Gud i världen, söker usla brunnar. Det där giver intet vatten.
Oskar, som ju var grosshandlare, ville gärna besöka börsen i Hamburg och Lina följer med honom.
Samlingen på börsen var ofantligt intressant. Vi satt på galleriet och såg hur inom några få minuter den oerhört stora salen fylldes av tusentals människor, vilka surrade som en bikupa. Man sade oss att där dagligen samlas omkring 5000 personer. Och efter en timma är platsen åter tom. Vilken iver! Vilken verksamhet! Brev och telegrambärare i sina uniformer korsade salen i alla riktningar. Och efter börstimmans slut syntes golvet översållat av sönderslitna kuvert. Från börsen gick vi till Sankt Nikolajkyrkan, den förnämsta i staden. Utomordentligt dyrbar och praktfull. Tornet är ännu icke färdigt. Omsider åkte vi ut till hamnen, där middag med 10 rätter mat och vin intogs på Wiesels hotell. Någonting motsvarande vårt Hasselbacken. Vi hade därifrån en härlig utsikt över hamnar med dess skeppsmaster, liknande en väldig skog. Omkring 2000 skepp sades vanligen ligga där. Från denna plats får vi i omnibus till Alstern, varifrån vi gick med en liten ångbåt till Olenhorst. Där vandrade vi omkring bland de vackra sommarbostäderna för Hamburgs rika köpmän. Hörde vacker musik, matade svanar, såg ett rätt ståtligt fyrverkeri och njöt för övrigt av den behagliga aftonen. Först helt sent kom vi hem till hotellet, där vilan smakade bra efter en ansträngande dag.
Nästa dag hinner de besöka den judiska synagogan och Das Raue Haus, hemmet för fattiga pojkar, vilket hon hade besökt på resan 7 år tidigare. Sedan väntar 6 timmars enformig tågresa till Berlin, där de bor på Hotel Tiergarten. Fint och präktigt, men dyrt, skriver hon. Nästa dag går de runt i Berlin, hör en god predikan i Matteuskyrkan, besöker Nationalmuseum och ser en mängd vackra tavlor, av vilka Lina tycker bäst om Kaulbachs freskomålningar. Lina går ensam till akvarium.
Stort och vackert, med irrgångar, mörka och förvillande, droppstensgrottor upplysta av gaslågor, utgående från koraller och andra sällsamma ljusstakar. Längst nere i djupet var en ståtlig restauration. Från akvarium gick jag hem och satt hela förmiddagen och översatte för korsblomman, medan Oskar och Alborg, en affärsbekant, var ute i affärer.
De ska sedan vidare till Dresden, men missar tåget de egentligen skulle åkt med.
Vi gick med ett senare tåg till Dresden. Under vägen blixtrade det nästan hela tiden. Det var vackert att se dessa korsande blixtar i den mörka natten. Klockan 1 kom vi till Dresden, sov några timmar och promenerade sedan i vagn genom staden. Stannade i den förnämsta kyrkan, vid japanska palatset med flera dylika ställen, och besåg slutligen det berömda tavelgalleriet, ehur tiden därtill var väl kort. Sixtinska och Holbergska madonnorna ådrar sig i främsta rummet uppmärksamhet. Många andra obeskrivligt sköna.
Efter det korta besöket i Dresden far de vidare till en liten stad Tilna i det saxiska Schweiz och gör en vandring i bergen. Vi får lämna Lina och Oskar på deras resa med en liten glimt från denna vandring.
Först åt vi middag ute i det fria. Färsk potatis och färsk sill. Sedan begav vi oss åt stad. Oskar på en brun, Alborg på en vit häst och jag i bärstol uppför de märkvärdiga höjderna. Det var en utomordentligt poetisk och storslagen natur. Sällsamma bergformationer, yppig vegetation och en mängd olika träslag.
Så långt denna reseskildring som Lina Sandell tyvärr inte gjorde komplett. I ett brev till Henriette Rydingsvärd skriver hon några sammanfattande ord om resan.
Mig har Gud skänkt stor vederkvickelse denna sommar. Jag hinner nu ej ingå i några detaljer. Blott så mycket vill jag säga att resan för mig var långt utöver vad jag väntat. Så mycket vi sett av hans stora verk i naturens och nådens rike. Så mycket även av människoverk. Ibland tyckte jag det var underligt att vi verkligen befann oss på jorden, denna av synden fördärvade jord. Jag menar nu företrädesvis åskådandet av den underbart härliga naturen i Schweiz. Då önskade jag att du hade varit vid min sida.
Nu ska vi få lyssna till ytterligare en sång skriven av Lina Sandell. Det är sången Är det sant att Jesus är min broder? Och den som sjunger heter Karin Fransson.
Är det sant att Jesus är min broder? Är det sant att arvet tar mig till? Och så bort med alla torrt blodet.
Karin Fransson med sången Är det sant att Jesus är min broder? Sista reseskildringen i detta program får bli en resa till Dalarna. Året är 1875 och Oskar ska åka till Dalarna för att hålla nykterhetspredikningar och Lina kunde följa med. Det är intressant att följa med när hon i ett brev till Augusta berättar om resan.
Vi får först med ångbåt till Gävle och därifrån på järnväg till Falun. Där var första uppehållsorten. Där höll Oskar i Stora stadskyrkan nykterhetspredikan på söndagen för mycket folk. Och kan du tänka vilken sällsam illustration hans rop mot rusdrycken fick? Just då folket strömmade ut kyrkan föll en person blödande och avsvimmad ned utanför kyrkan, mitt på Stora torget, stucken med kniv av en kamrat. De var båda fulla och hade råkat i gräl och slagsmål. Den stackars sårade måste föras till lasarettet och det berättades följande dag att han dött. Men jag vet ej om detta var sant. På måndagen får vi i droska ungefär 3 mil till lastageplatsen Brednäs. Därifrån med ångbåt över Insjön uppåt Dalälven, Sveriges ren. Och så över hela Siljan till Mora. Där mottogs vi på det hjärtligaste av prosten Boys som inbjudit oss dit. Det var en obeskrivligt härlig och storartad natur. Och jag tycker icke att beskrivningarna över Dalarna är överdrivna. Boys är utmärkt hyggliga och hjärtliga människor. En dag var de ute och åkte med oss för att visa oss dels traktens historiska minnen, dels vackra utsikter. Sålunda såg vi platsen där Gustav Vasa talat till folket utanför Mora kyrka. Samt ut med land där vi var nere i källaren och så vidare. Midsommarafton firades Österdalarnas stora missionsmöte, vilket var besökt av 6 000 à 7 000 personer, av vilka somliga sades ha gått genom obanade stigar i de stora skogarna 11 à 12 mil. Där är en hunger efter ordet som är rörande. Om morgonen såg vi de stora kyrkbåtarna komma ut för Siljan och lägga till mitt för kyrkan. Det sades rymma ända till 80 personer vardera och roddes med 10 à 15 par åror. Folket från de särskilda trakterna hade sina olika nationaldräkter och det var en vacker och brokig tavla. Då alla dessa tusenden samlades på gården utanför prästhuset. Mötet började där med bön och sång. Sedan vandrade man upp i den stora härliga kyrkan. En sådan sång har jag väl aldrig hört. Den lär också vara vida beryktad, men leds ej av någon orgel. Borg höll hälsningstalet och uppläste årsberättelsen. Därefter predikade Ernström. På eftermiddagen var diskussion samt nykterhetspredikan av Oskar. Jag hoppas att Oskar fick nåd att hålla ett gott föredrag om den levande källan och de usla brunnarna. Natten till midsommardagen får vi med ångbåt över till Leksand. Där är, om möjligt, ännu vackrare än i Mora. Där höll Oskar midsommardagen omedelbart efter gudstjänstens slut, nykterhetspredikan, och så mycket folk har jag väl aldrig sett på en gång. Kyrkan är så stor att det sades det Blasieholmskyrkan med lätthet skulle rymmas inom den och ändå lämna mycket över av utrymmet. Den var nu proppfull. På eftermiddagen gjorde vi en utflykt till Rättvik, som kallas Dalarnas Arkadien och anses för dess skönaste punkt. Vi var bjudna till prostens i Leksand, men bodde hos en rik bonde kallad Bröms Olof Larsson.
Och Lina fortsätter med att berätta om ytterligare predikningar och missionsmöten på denna rundresa i Dalarna. Och så slutar hon.
Nu var Oskar emellertid så trött och utpredikad att han måste säga nej åt Hedemora, dit han också var inbjuden. Vi for istället över Krylbo och Sala till Oskars föräldrar i Törnäs, där vi vilade upp några dagar och sedan återvände till Stockholm.
Till sist en förteckning över Linas utlandsresor och några av de längre resorna i Sverige. Resor hon beskrivit i dagböcker och brev. 1853, Stockholm med sin far. 1856, Varberg med systern Matilda. 1858, Göteborg, resan då fadern drunknade och Lina fick vända hem från Jo. 1861, Christiania med svågen Knut. 1866, Hamburg med svågen Nils Holmer. 1867, bröllopsresan till Finland. 1873, världsutställningen i Wien med Oskar, via bland annat Hamburg, Berlin, Dresden och Basel. 1874, Dalarna tillsammans med Oskar och väninnan Henriette. 1875, Oskars predikoresa till Dalarna. 1876, den månadslånga resan till England tillsammans med bland andra Oskar, Hanna och Maria. 1878, Norrland tillsammans med Oskar som var kallad att hålla nykterhetspredikningar. 1881 och 1883, sommarmånaderna i konsul Olssons sommarbostad i Helsingör. 1884, resan till Gotland och prinsessan Eugenies fridhem. 1885, resa till Trondheim och Christiania via bland annat Sundsvall, Östersund och Åre. 1898, kort utflykt till Norge i sällskap med Hanna. Dessa toner ur Lina Sandells sång Jag är en gäst och främling fick avsluta kvällens program från kyrkans närradio. Jag som har lett programmet heter Gösta Inberg. Ansvarig för sändningen är Örkelljunga pastorat. Tack för ikväll och på återhörande till Örkelljunga närradio.